السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحمد لله من الله عز وجل نعمة. Fortsätter att gå igenom Kitab ul-Ughul Maram, där vi studerar hadither från vår ärade profet alayhi salatu wassalam, där vi går igenom bönens beskrivning, och vi är fortfarande i kapitlet om Salatul Jama'a, hur man ska be i grupp. Vi började i förra lektionen tala om hur vi ska följa imamen. Och vi kommer idag, inshallah ta'ala, gå igenom vissa punkter relaterade till hur man ska stå bakom imamen, samt vem som är mest berättigad att leda bönen och vilka egenskaper en imam ska ha. Naam. Och vi börjar med första hadithen, hadith Amr ibn Salama. Vilket nummer är det? Det är 56. Nej. Amr ibn Salama radiyallahu anhu sa att min far radiyallahu anhu sa: jag har kommit till er från den sanne profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han sa: när det är tid för bön så ska en av er göra bönutrop, och den av er som kan mest Koran ska leda er i bönen. Och då så sa Amr att vi, eller folket, kollade då runt och fann ingen som kunde mer Koran än mig, så de förde fram mig, och jag var 6 eller 7 år. Berättad av al-Bukhari och Abu Dawud och an-Nasa'i. Mashallah. Denna hadith bevisar många viktiga punkter. För det första så bevisar hadithen, som Imam al-Bassam säger i hans förklaring på denna hadith, att det är obligatoriskt att göra adhan, att kalla till bönen. För han sa här att om bönen faller in så ska ni då kalla till bönen. Fa'idha hadaratis salah. Om det är tid för att be så ska ni kalla till bönen. Och här säger Ibn Taymin, yani, att man inte kan göra adhan före tiden har gått in för bönen. Det är en fa'ida. Om bönen har gått in, gör då adhan. Yani, ni kan inte göra adhan innan det tiden har gått in. Okej? Okay? Med ett undantag. När kan man göra adhan innan det tiden har gått in?
Juma.
Nej, någonting annat. Nej. Fajr. Det finns ju en adhan innan fajr. Det är två adhan till fajr. Ja. Men annars generellt då så kan man ju inte göra adhan innan det att tiden har gått in. Och också att om man väljer att skjuta upp bönen av en anledning, så gör man adhan när man vill be. Och inte som vissa moskéer, de gör adhan när tiden går in. Och sen väntar de tills, ja, kanske 2 timmar, ber 7 till exempel. De kanske gör adhan då 5 på eftermiddagen, för att tiden går in 5, och sen gör de iqama klockan 7. Det är fel. Utan då gör man adhan 7, om man vill be 7. Och så gör man iqama samtidigt eller strax efteråt. Alla kulihal. Vad vi också lär oss av hadithen, att den som är mest berättigad att leda bönen är den som kan mest Koran. Ahaqqun nas bil imama aktharuhum akhdan lil Koran. Den som kan mest Koran. För att man... Det nämndes då i hadithen att den som kan mest Koran ska leda bönen. Och då kollade man runt och man fann att ingen kunde mera Koran än Amr. Och här säger Ibn Taymin, kollade runt, yani, det betyder inte att de kunde se vem som kan mest Koran, utan de reflekterade, tänkte. Kolla runt betyder här att tänka, yani, granskade vem kunde mest Koran. Och de kom fram till att det var Amr. Amr bin Salama. Och det sägs att Amr bin Salama, han bodde ju i, om jag inte har fel, i Quba. en elite strax utanför Medina. Förr i tiden var Quba avskärmat från Medina. Det var odlingar av palmträd emellan och så vidare. Idag sitter ju Quba ihop med Medina. Men på den tiden så var ju då Quba frånskilt från Medina. Och Amr radiallahu anhu, som då var 6 eller 7 år gammal, brukade träffa de som kom på besök till Medina. Och det här var efter al-Fath, erövringen av Mekka. Då forsade in med folk i Medina. De kom med stora skaror. Kom till Medina för att lära sig, lämnade Medina. Så han träffade då folk som varit i Medina och tagit kunskap av profeten Muhammad a.s. och frågade då vad de lärt sig, vad kan ni för Koran och så vidare. Han hörde dem läsa, så han lärde sig. Han var väldigt klipsk, smart, mashallah. 6-7-årig pojke. Allah måste han. Vart är våra 7-åringar idag? Ja, så han sitter här och vill lära sig uppenbarelsen. Koran, hadither och mashallah. Så pass att han blev den som kunde mest Koran av sitt folk. Mashallah. Så hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att ett barn som inte har nått el-bulugh kan leda bönen. Vi har ju här, man kan säga, barn som är under åldern av ett tamyiz. Sen barn som har nått åldern av ett tamyiz, vilket är en urskiljningsförmåga. Och sen barn som då når åldern av puberteten, vilket är 14-15 för de flesta. Ja. Och åldern av ett tamyiz, den här urskiljningsförmåga, de flesta av ulema säger att den är 7. Baserat på hadithen lär era barn att be när de är 7. Men att hadithen bevisar då att ett barn kan nå den åldern även vid 6 års ålder. Det är från barn till barn. Vissa är klipskare och mer snabblärda än andra. Så Amr radiallahu anhu hade då nått den här åldern av tamyiz vid 6-7 års åldern. Och hadithen bevisar då som sagt var att ett barn som inte nått puberteten kan leda vuxna i bönen. Och det här är åsikten av Shafi'iyya. De är den enda madhab som håller denna åsikt. Sen har vi Al-Ahnaf, Abu Hanifas madhab. De säger att ett barn kan aldrig leda bönen. Ett barn som inte har nått puberteten kan inte leda bönen, vare sig det är obligatorisk eller frivillig bön. Och sen har vi Al-Malikiyya och Al-Hanabila som säger att ett barn kan leda sunnabön, men inte obligatorisk bön. Och sen har vi Shafi'iyya som säger att ett barn kan leda obligatorisk bön baserat på denna autentiska hadith. Så hur kommer det sig då att någon kan opponera sig och ha en annan åsikt än vad som är klart och tydligt i denna hadith? Jo, de säger, eller baserar sin åsikt på en svag hadith, att ett barn kan inte leda bönen tills han blir vuxen. Men den hadithen är inte autentisk. Och de säger också hadithen att pennan är lyft. Pennan är lyft. Så hur kan han leda någon annan i bönen? Och de säger också ett barn som ber, hans bön är för honom inte obligatorisk utan den är frivillig. Så de har olika nia. Barnets, när han ber till exempel dhuhr, så blir det sunna för honom. Medan för de som ber bakom är det fard. Och vi gick ju igenom tidigare i förra lektionen att många av de lärda säger att imamen och de som ber bakom måste ha samma avsikt. Men vi nämnde att även där, det stämmer inte. Man kan ha olika avsikt. Och det fanns då flera bevis som tyder på detta. Så de har inga starka argument. Utan det här som vi då sa är någonting som skedde under profetens tid, alaihissalam. Han ledde andra sahaba i bönen. Ingen av dem sa att det var fel. Och uppenbarelsen fortsatte komma ner. Och det kom ingen uppenbarelse som sa att det här var förbjudet. Och alla dessa saker tyder på att det här är någonting tillåtet. Men de lärde sig då att det här är självklart med förutsättningen av att detta barn har wudu, är ren från najasa och kan bönens regler. Yani, du kan hämta ett barn som lärt sig juz amma, juz tabarak, han är typ 9-10 år, men han kan inte bönens regler. Han vet inte vad shurut och salat är, han vet inte vad man säger ruku och sujud, han kan inte tashahud. Ett sånt barn kan inte leda bönen. Det är inte det vi talar om. Utan dessa barn, Amr kunde bönen och bönens regler. Så att det är en förutsättning att barnet också då kan bönens regler. Naam. Och hadithen bevisar också en till viktig sak. Det är hur Allah Azza wa Jal upphöjer folk med Koranen. Här har vi ett litet barn på 6-7 år som mashallah får leda de vuxna i bönen. Med vad? För att han kan Koranen. Mer än vad de kan Koranen. Allahu Akbar. Nästa hadith, hadith Abi Mas'ud radiyallahu anhu, handlar om vem som är mest berättigad att leda bönen, mer detaljerat. Där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: Ya ummu al-qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Den som ska leda människorna i bön är den som är kunnigast i Allahs bok. Och om de är jämlika i att läsa, då är det den som är kunnigast inom sunna. Och om de är jämlika inom sunna, så är det den som gjorde hijra först. Och om de gjorde hijra samtidigt, så är det den av dem som först accepterade islam. Och i en annan riwaya, den som är äldst. Och i en annan riwaya, ingen ska leda någon annan där han har auktoritet. Och inte heller sitta på hans personliga plats i hans hus, förutom med hans tillåtelse, berättad av muslim. Mashallah. Så denna hadith nämner då vem som är mest berättigad att leda bönen. Här har vi, som Sheikh Bassam säger, en lärdom från denna hadith. Och det handlar om när vi muslimer ska välja ledare. Vi ska sätta folk i auktoritet på bestämmande platser. Att vi väljer inte vem som helst, utan en ledare måste ha vissa egenskaper. En ledare ska vara en person som besitter vissa egenskaper. Här klart och tydligt lär vi oss att den som ska leda bönen, vilket är det viktigaste vi gör som muslimer, ska ha vissa egenskaper. Det är inte bara den äldsta leder bönen, eller er en hövding leder bönen. Nej, utan det finns här riktlinjer. Vem som ska göra vad. Och han säger att grunden när det kommer till ledarskap är Allah Azza wa Jalls uttalande: Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Den bästa som du anlitat eller anställt är den starke och den pålitliga. Och Ibn Taymiyyah pratar mycket om dessa två egenskaper i hans bok Siyasat al-Shar'iyya. Och nämner att det här är grunden för en ledare, att han ska ha dessa två egenskaper. Styrka, ledarskapet och pålitligheten, taqwa, att han ska vara religiös, ska vara from, taqwa, pålitlig, al-aman, upprätthålla det ansvar som han givits av Allah Azza wa Jal, då han är ansvarig över folk. Vissa, du vet, de har al-amana, han är religiös, fruktar Allah, skulle inte ta en krona från en människa, men han har inte den här styrkan av att leda, han är svag, han är för snäll, miskin helt enkelt. Och vissa, motsatsen, de är väldigt starka. De har bra ledaregenskaper, auktoritära, men de är inte pålitliga. De är inte pålitliga, de fruktar inte Allah Azza wa Jal. Så att ledaren ska då ha dessa två egenskaper i kombination. Och som handlar från domedagens tecken, som du har nämnt i Bukhari, är idha buyi'at al-amana fantadhir sa'a. Då al-amana, yani ärlighet, försummas, så ska ni invänta domedagen. Eller då är domedagen nära. Och då så säger en man från beduinerna, vad menas med att ärlighet försummas? Och då så säger profeten alaihissalam, idha usnid al-amr ila ghayri ahliha, att då fel folk sätts på positioner kan ni invänta domedagen. Yani när folk som inte är lämpade får makt. Och det här är ju tyvärr någonting vi kan se idag, att fel folk är på fel plats. De har inte de ledaregenskaper som krävs. Allah måste. Ja. Men det visar då, som Sheikhen säger, att vi muslimer ska vara noggranna med detta. Att inte bara utse vem som helst till ledare, utan vi ska försöka välja de egenskaper som krävs. Nästa viktiga punkt som då tas upp i hadithen är: vem är mest berättigad att leda bönen? Jo, det är den som kan mest Koran. Den som kan mest Koran. Och här har de lärda olika åsikter i frågan: vad menas med den som kan mest Koran? Är det den som läser bäst, finast, eller den som kan mest? Hänger ni med? Det kan vara så att en person kan halva Koranen och läser jättevackert. Han är bästa tajwid och läser jättevackert. Medan en annan person kan hela Koranen men läser inte lika vackert. Han är inte specialist på tawhid, men han läser rätt. Vad sa jag? Tajwid, precis. Han är inte specialist på tajwid, men han läser korrekt. Så vem är då mest berättigad att leda bönen? Den som läser vackrast, eller den som läser, eller den som kan mest? Vad säger ni?
Den som kan mindre, eller den som kan mer, men som är specialist på tajwid, men förutsatt att om han gör fel, att de felen är fel.
Precis, jag sa att han läser rätt. Mm. Det är skillnad på tajwid, alltså tajwid och att läsa rätt. Så har vi folk som inte läser tajwid, eller vissa, det finns många bestämmelser om tajwid som inte är wajib. Lämnar du dem så läser du ändå korrekt. Du byter inte ut bokstäver mot andra bokstäver. Du tar inte bort vokaler. Det finns det som kallas för lahn. Och det är att man läser fel. Alltså man ändrar betydelsen av Koranen. Det är inte det vi pratar om. Utan vi talar här med en person som läser. Adi. Han kan hela Koranen, men han läser inte speciellt vackert. Och svaret är att det är den som kan mest Koran som ska leda bönen. Som det har sagts i den andra hadithen. Aqra'uhum li kitabillah. Yani liyaumukum aktharukum Qur'anen. En annan hadith: den som kan mest Koran. Den som kan mest Koran är den som ska leda bönen. Och sen har vi: om de då kan lika mycket Koran, vem är det då som ska vara imam? Då så sa profeten alaihissalam, den som kan mest sunna. Den som kan mest sunna. Är det mest hadither, mest bestämmelser om islam? Är den mest berättigade att leda bönen? Och här nämner Ibn Uthaymin al-Fa'ida. Yani, om de kan lika mycket, betyder inte att de kan exakt lika mycket. För det är typ omöjligt att veta. Alltså båda kan juz'amma, men den ena kan kanske en vers mer, eller hänger ni med, från en annan sura eller någonting sånt. Det är inte det som menas, utan på ett ungefär. Genom om någon kan två juz och en kan en juz, kallas den som kan två är den som ska leda bönen. Hänger ni med? Så att det inte är på bokstaven, han kan ett ord mer än den andra. Vi ska sitta och räkna ord, utan generellt, överlag, man kollar vem som då kan mest. Kan de lika mycket så är det den som kan mest sunna. Sunnan är ju den andra uppenbarelsen i islam. Och kan de båda lika mycket så är det den som då först gjorde hijra. Och det här är ju på förutsättningen av att de har gjort hijra från Darul Kufr till Darul Islam, till ett muslimskt land, och befinner sig båda i det muslimska landet. Då är det den som gjort hijra först. Som då till exempel sahaba gjorde hijra från Mekka till Medina. Den som gjorde hijra först, för det tyder på Es-sabq, tyder på att han skyndat sig i det goda mer än den andra personen. Han har en förträfflighet och han gjorde hijra för. Okej. Kan de, eller har de gjort hijra samtidigt, så är det den som är blev muslim först. Aqdamuhum silmen. Den som blev muslim först. Han har en förträfflighet över den andra. Har de, eller blev de muslimer samtidigt, så är det den som är äldst. Man kollar på ålder. Ja. Och islam lägger vikt vid ålder. Vi har respekt till de äldre. Som till exempel då två bröder som ville prata inför profeten alaihissalam, så ville den yngre brodern börja prata. Och då så sa profeten alaihissalam, kebbr, kebbr, låt den äldre börja först. Ni ger företräde till de äldre. Och det är viktigt. Till exempel som vissa ulema nämner, ett fel som många gör idag. När man ska gå in genom en dörr eller någonting, så säger folk el-yamin, el-yamin. Är ni höger först? Andra säger nej, den som är äldst först. Vem har rätt? Den som är äldst, precis. Den som är äldst har företräde. Inte höger, utan den som har äldst är den som har företräde. Ja. Och ett fel som Ibn Uthaymin också nämner är att al-awam, alltså generella muslimer som inte är så kunniga, när det kommer till vem ska leda bönen, då gör de den sista. Du är äldst, led bönen. Nej, det nämndes inte hadithen, den som är äldst ska leda bönen. Det är den sista. Och det är väldigt svårt att hamna på den sista. Att du hittar två personer som kan lika mycket Koran, lika mycket hadither, gjorde hijra samtidigt, blev muslimer samtidigt och är då lika gamla till exempel. Det finns ju inte. Det är väldigt svårt att komma till sista steget. Men även om vi kollar på förra hadithen, så finner vi att det där saknar grund. Amr bin Salama var 7 år och ledde vuxna män i bönen. För att han kunde mest Koran. Så det är det vi kollar på. Vi kollar inte på en ålder först. Ålder kommer sist. Okej? Och sen nämndes också en till sak. Och det är att en person ska inte leda en annan person där han har auktoritet. Där en annan person bestämmer. Na. Och här talar al-ulama om två former av ledarskap. De talar om det övergripande ledarskapet. Att en person till exempel är amir, khalifa eller kung. Då är det han som är imam. Vart han än kommer. Han kommer till moskén. Det är han som är imam. Punkt slut. Han kommer hem till det, han är imam. Han bestämmer det, han har auktoritet i landet. Eller han är amir över en viss stad. Då kallas det han som är imam i den här staden. Om han vill. Han har en i första platsen att leda bönen. Även om han kan mindre Koran. Okej? För det nämndes att en person får inte leda någon annan i bönen där han har auktoritet. Och här har vi ledaren har auktoritet. Så han är den som ska leda bön. Och därför finner vi att i islams historia så var det al-khulafa. Det var de muslimska ledarna som ledde folket i bönen. Som höll fredagsbönen och liknande. Okej? Och samma sak nämner ulema här. Det kan vara på en arbetsplats. Någon är chef. Då har han mest rätt att leda bönen. Eller på skola, han är rektor. Och så vidare. Ja, när han är på en plats där han bestämmer. Då är det han som ska leda bönen. Okej? Och samma sak. En person är anställd att vara imam i en moské. Och den här imamen kanske bara kan halva Koranen. Men det är hans arbete. Så om det kommer någon som kan hela Koranen. Då är det ändå han som är anställd som ska leda bönen. För det här är hans plats där han har auktoritet. Där han bestämmer. Förstår ni? Han har fått den här positionen. Och i ditt hem är det du som har mest rätt att leda bönen. En person får inte leda en annan person i hans hem i bönen. Utan hans tillåtelse. Okej? Okay? Så även i hemmet är det samma sak där som gäller. Det är du som leder bönen. Även om du kan mindre Koran än dina gäster. Men självklart så får du låta någon annan leda bönen. Och sen nämndes också i hadithen att man får inte sitta på en persons yani, speciella plats i hans hem utan med hans tillåtelse. Det vill säga om du har ett vardagsrum, du får gäster och du har en soffa som är din soffa. Din sköna soffa. Du har ett litet bord framför dig. Till exempel du har telefonen där. Och det är din plats igen. Då får ingen komma och sätta sig på den här platsen utan med din tillåtelse. Du måste först tillåta dem eller ge dem tillstånd att sätta sig. Sen får de sätta sig. Ja. En fråga. Det har nämnts i en hadith att profeten alaihissalam sa att den av sahaba som läser Koranen bäst är Ubay. Okej, okay, Ubay. Hur kommer det sig att profeten då alaihissalam på dödsbädden valde Abu Bakr att leda bönen? Och han säger också att den, som vi har sagt här, som ska leda bönen, det är den som kan mest Koran. Så Ubay läste Koranen, yani skickligast av alla sahaba. Men trots det så väljer profeten alaihissalam att Abu Bakr ska leda bönen.
Tydligt bevis på att det är han som ska leda muslimerna.
Precis, här var det, han avsåg någonting större, vad som skulle komma efter. Han ville markera att Abu Bakr är eran ledare. Han är khalifan som ska ta över efter mig. För som sahaba kom fram till i deras slutsats, om han blev anförtrodd att leda oss i bönen, vilket är det viktigaste aspekten av dyrkan, så är han då mer lämpad att styra oss eller leda oss i dunya. Så om profeten valde honom, alaihissalam, att leda oss i din, så är han lämpad att leda oss i dunya. Så det var en annan yani, avsikt bakom det. Ja. Och även där, om el-amir eller khalifa utser en person att leda bönen, då är det han som ska leda bönen. Även om det finns någon som kan mera Koran. Som vi sa, han utser en person att vara imam i en moské till exempel. Då är det den personen som leder bönen i den moskén. Ja. En viktig sak också som här Ibn Hajar al-Asqalani nämner. Den som är kunnigast i Koranen är den som ska leda bönen. Han säger, det här går också tillbaka till att personen känner till ahwal al-salah. Han känner till bönens bestämmelser och regler. Men om han är okunnig beträffande bönens regler och bestämmelser, فَلَا يُقَدَّمْ اِتِّفَاقًا, så ska han inte sättas att leda bönen, yani konsensus. Alla ulema är överens om detta. Så det är jätteviktigt. Idag finner du folk som kan Koran, men de kan inte bönens bestämmelser. Då är de inte lämpade att leda bönen, utan det går tillbaka till att man kan Koranen och man kan bönens bestämmelse. Och så nämner han Ibn Hajar, varför? För att när profeten alaihissalam sa att den som ska leda bönen är den som är kunnigast i Koranen. På hans tid så lärde sig sahaba radiyallahu anhum Koranen och fiqh. Förståelse av Koranen sida vid sida, hand i hand. Som sahaba sa, vi lärde oss 10 ayah och vi lärde oss dess förståelse. Vi praktiserade dess innebörd. Och sen lärde vi oss 10 nya ayah. Som en person var qari, han var en koranläsare. På profetens tid, alaihissalam, så var han också en alim. Han var en faqih, en kunnig person. Och därför räcker det med att säga den som kan mest Koran. Så han behöver inte säga den som kan Koranen och bönens bestämmelse. Utan det var underförstått att den som kan Koranen kan också bönens bestämmelse. Hänger ni med? Ja. En till viktig sak här som är värt att poängtera är att man finner ofta idag när man ska be i moskén, eller vi ska till exempel vi ska be nu här, att vi inte följer den här halifen, utan det blir så här, nej, pinsam situation, vem kan mest Koran, personen vill inte säga, han är rädd för ria, han vill inte visa upp sig. Hänger ni med? Det är jättevanligt. Eller någon kan mycket Koran, han säger nej, du kan leda bönen. Varför? Du ska följa hadithen. Kan du mest Koran, du ska leda bönen, du ska ta ett steg fram. Det är inte ria, det är inte någonting fel. Det här är sunna. Du ska inte skämmas. Kan du hela Koranen? Allas, informera, jag kan hela Koranen. Det är inte ria eller en längtan efter maktposition eller någonting sånt. Utan det är faktiskt du enligt sunna som ska leda bönen. Punkt slut. Spelar ingen roll om jag föreläser eller hit och dit. Du kan mera Koran, du ska leda oss i bönen. Punkt slut. Så det är viktigt att man inte skäms för det här. Okay. Man kan diskutera, jag kan 5 juz, jag kan 6 juz kallas. Vem ska leda bönen? Det är den som kan mest Koran. Vi går vidare till nästa hadith som också är relaterat till vem som ska leda bönen. Det berättas i Ibn Majah att en kvinna inte får leda en man i bönen, och inte heller en beduin leda en muhajir, och inte heller en fajir leda en troende. Men denna hadith är svag, den är daif, och den är inte bara svag, den är jättesvag. Den är inte autentisk. Men det finns vissa punkter i hadithen som stämmer. Och det är den första punkten, att en kvinna får inte leda en man i bönen. Och det här är en fråga som det inte råder någon tvist om. Wallahu alam. En kvinna kan inte leda en man i bönen. Profeten alaihissalam sa, la yuflihu qawmun. Ett folk kommer inte få framgång som låter en kvinna leda dem. Så kvinna ska då inte leda bönen, utan som vi kommer att gå igenom senare så står kvinnorna bakom mannen i bönen och inte framför. Och vi kommer att, det kommer om cirka 10 hadither, hadith om Baraka, som tar upp just den här frågan också lite djupare. Inshallah, vi kan gå igenom den då. Men generellt överlag så kan en kvinna inte leda en man i bönen. Även om hon skulle vara hafid Koran och gifte sig med en konvertit som inte ens kan fatiha. Alltså hon får inte leda honom i bönen. Utan de får be individuellt, eller han får leda henne i bönen med det som finns i sunnah, att han säger subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar och så vidare. Och den här frågan är också aktuell, för att jag vet inte om ni har sett, men det har dykt upp vissa nya moderna moskéer runt om i Europa, någon i Tyskland, någon i Paris, där man säger att man har kvinnliga imamer. Har ni sett det? Och det är inget fel om det är en kvinna som leder andra kvinnor i bönen. Det är inte det vi talar om, utan vi talar om kvinnor som leder män i bönen och håller khutba för män i bönen. Och inte bara det, du ser de här videos, du kan kolla på Google eller på Facebook eller YouTube. När de ber, kvinnan leder folk i bönen utan hijab. Och i raderna står det män och kvinnor blandat. En katastrof. Det här var domedagen är nära alltså. Det här är ingen alim som har sagt att det ska gå till på det här sättet. Allah al-Mustan. Så det är en viktig fråga att diskutera. Och själv vi kan fördjupa oss sen när vi kommer till den hadithen, hadith om Waraka. Den andra punkten, en arabi, en beduin, får inte leda en bofast eller en stadsperson i bönen. Vad var ordet här? En muhajir. Den här meningen av hadithen, yani, det beror på hur man tolkar den. Om det är en beduin som är analfabet, som inte kan Koran, inte kan läsa och skriva, så självklart så ska han inte leda en person som är kunnig inom Koran i bönen. Men om en beduin är kunnig, så det finns ingenting som hindrar honom från att leda någon annan i bönen. Och den tredje delen av hadithen är också viktig. En fasiq, en syndare, ska inte leda en troende, en mu'min i bönen. Fasiq kan här tolkas som kafir. Då är betydelsen helt korrekt. En kafir får inte leda en muslim i bönen. Okay? Men vad gäller en fasiq, en fajir, en syndare, får han leda en person som är from i bönen? Och det är en viktig fråga, en aktuell fråga. Vad är en fasiq för någonting? En fasiq är en person som gör en kabira, en stor synd. En person som gör zina, en person som dricker, röker på, är kriminell, tar ränta, han är fasiq. Eller en person som kontinuerligt gör små synder. Till exempel en imam som alltid rakar skägget. Slät rakan. Han är fasiq. Enligt den här, en ulemas benämning. Han är musbil. Eller han röker sig. Han är fasiq. Eller han lyssnar öppet på musik. Och sådär. Han är fasiq. Så får man be bakom en fasiq? Vad säger ni? Får man be bakom en imam som är fasiq? Man får. Okej. Låt oss höra vad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah säger. Han säger att salat khalf al-fasiq manhiyun anha bi ijma' al-muslimin. Yani alla muslimer, de lärda, är överens på att det är, yani, vad kan man säga, manhi, det är typ ogillat, eller man ska inte be bakom en fasiq. Men samtidigt säger de att bönen bakom honom är korrekt. Men han säger, vad är det då som menas här? Vi ska inte utse en fasik att leda oss i bönen. Det är två olika frågor. Eller vad som menas med att det inte är tillåtet. Det betyder att vi ska inte utse en fasik att vara imam. Hittar en person som läser Koranen, jättefint. Men som vi sa, han är slätrakad, han röker cigg och så vidare. Ska vi då utse honom, anställa honom till att vara imam i våran moské? Nej, det får vi inte göra. Eller vi ska be tillsammans, säger varsågod, led oss i bön. Nej, du kan mest Koran. Nej, han är fasik. Han ska inte leda oss i bön. Men, om han nu gör det, för det händer. Ni åker till muslimska länder, ni går in i moskén, ni ser. Imamen är fasik. Och ännu vanligare, han kanske är mobtade. Då är han också fasik. Han tillhör en sekt eller grupp, ideologi och så vidare. Då är han mobtade. Då är han också fasik. Så kan man då be bakom honom? Ja, du kan be bakom honom och din bön är korrekt. Och han säger här också i Taymiyyah: Al-asr, anna man sahhat salatuhu, sahhat imamatuhu. Jätteviktig princip. Att grunden och principen är att om hans bön är korrekt, så är också eran bön bakom honom korrekt. Yani den här fasik, han rakar skägget. Betyder det att Allah inte kommer acceptera hans bön? Nej, ingen som säger det. Allah kommer acceptera hans bön. Eller han är mubtadi, Allah accepterar hans bön. Han har synd för att han gör sin bidda eller han gör sin synd och så vidare. Men det betyder inte att Allah inte accepterar hans bön. Så hans bön är korrekt, då blir per automatik din bön bakom honom också korrekt. Men om hans fisk och hans bidda är så grov att hans bön inte är korrekt, då är inte heller din bön bakom honom korrekt. Genom han har en bidda mukaffira som tar honom ut ur islam, som att han förnekar sunna till exempel. Han säger att det finns ingen sunna. Alla hadither är påhittade. Då kan du inte be bakom honom. Han är kafir. Eller han är kuburi. Han säger vi ska dyrka gravar. Det är bra att dyrka gravar. Och han går och tillber el-amwat, slaktar till de döda och så vidare. Han går till trollkarlar, han går till spåmän. En han kuffer akbar. Klart och tydligt. Du ska inte be bakom honom. Eller han är grov, yani, grov mubtada som har yani, kufriyat och kirkiyat. Och det är klart och tydligt att den här personen är kafir. Man har gjort iqama till hujja på honom. De lärda i landet har sagt att den här imamen, alltså han är inte muslim. Då får man inte be bakom honom. Eller tillhör en grovt avvikande sekt som en ahmediya som tror på en ny profet. Eller vissa andra sekter som säger att Koranen är förändrad och hit och dit, gör takfir på sahaba och så vidare. Sådana person kan man inte be bakom. Hans bön är inte korrekt. Då är inte heller din bön bakom honom korrekt. Okej. Okay. Och han säger också här att as-sahaba radiyallahu anhum, som det har berättats i al-Bukhari, i hans tarikh, i hans historiebok, att en av salaf sa: jag mötte 10 stycken från sahaba som alla bad bakom orättvisa makthavare. De bad alla bakom orättvisa makthavare. Och vissa av sahaba bad bakom al-Hajjaj bin Yusuf, som brukade mörda folk, han dödade folk. Han var ledare. Och då är han utan tvekan en fasik. Abdullah ibn Mas'ud bad bakom en man som hette al-Walid ibn Uqba, som var anklagad för att han brukade dricka alkohol. Och bad ändå bakom honom. Så att det här bevisar att man kan be bakom syndare. Okej? Okay? Och varför nämns ens det här? Jo, för att det finns en åsikt hos al-Hanabila att man kan inte be bakom en syndare. Får inte be bakom en syndare. Men dessa hadither och allting tyder på att man får, så länge hans bön är korrekt. Men har du till exempel, du bor i ett muslims land och har en moské där 100 meter med en syndare som leder bönen, en fasik, en mubtadi, och du har en annan moské åt andra hållet lika långt där en man av sunna leder bönen, vilken moské går du till? moskén av sunna, självklart. Även om den är mindre eller den är inte lika fräsch som den andra moskén. Alltså du går till moskén av sunna. Eller samma sak, du ska utse en imam. Ni är på en resa eller någonstans. Vem ska leda bönen? Utse en person av sunna. En person som yani, är närmare Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas rahimahullah säger tasihhu salatu khalf al-mubtada, att bönen är korrekt bakom en mubtada och bakom den som gör isbal på sin izar och andra syndare i den enligt den korrekta åsikten av de lärda. Och som Ibn Uthaymin säger att om vi går efter åsikten att man inte får be bakom en fasik, så kommer vi göra det jättesvårt för muslimerna. Yani, vart ska du be någonstans? I vilken moské ska du be? Det kommer bli jättesvårt för muslimerna. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: Russu sufufakum wa qaribu baynaha wa hadhu bil a'naq. Här säger profeten alaihi salatu wassalam: stå tätt intill varandra i raderna. Gör raderna nära varandra och stå parallellt, nacke i linje med den andres nacke. Berättat av Abi Dawud och An-Nasa'i, och den är sahih. Och det finns ett tillägg också i hadithen som ni kan skriva ner: fawalladhi nafsi biyadihi, vid honom i vars hand min själ vilar, så ser jag hur shaitan går in i de här yani tomrummen, glappet i raderna, som ett litet lamm. Ja. Denna hadith nämner tre punkter. Tre saker som vi ska göra när vi ställer oss i raden. Vi radar upp oss bakom imamen. Russu sufufakum. Och det här betyder då att stå tätt intill varandra. Att inte lämna tomrum. Vi ska inte ha avstånd mellan oss när vi står. Russu sufufakum. Vissa har fått för sig att när man ska stå i moskén, man ska be, så ska det vara avstånd. Och vissa har till och med medhav, de säger att det ska vara fyra fingrar mellan varje fot. Så du ser, de står nästan att, du kan gå emellan ibland när folk ska be nästan. Och det här är fel. Man ska stå tätt intill varandra. Hur förstod sahaba dessa påbud? Det berättas att profeten alaihi wasallam sa, som det finns i Sahih Muslim: ska ni inte stå så som änglarna står i bönen? Och då så sa sahaba: hur står änglarna inför deras herre? Och då så sa han: yatimuna saf al-awwal fal-awwal wa yarussuna as-sufuf. De fyller den första raden innan den andra, och de yani, vad säger man här, står tätt intill varandra. Och i den andra hadithen så sa Rasulullah alaihi wasallam: aqimu sufufakum, rätta ut era rader tre gånger. Och så sa han, eller sahabin sa: jag såg efter detta hur sahaba stod axel mot axel och häl mot häl. Axel mot axel och häl mot häl. Och Anas radiyallahu anhu sa att om du försöker göra så här idag, alltså efter att profeten dött alaihi wasallam, så ser du folk fly från dig som en mula. Yani som en åsna. Kramakumullah. Så här nämns då vikten av att stå tätt intill varandra. Stå nära varandra. Vad händer annars? Shaitan kommer emellan. Shaitan kommer emellan och förstör våran salah. Så vi ska stå tätt. Och ordet rosos är här det ord som också används då man lägger typ tegelstenar mot varandra. Någonting är tätt. Man täpper igen någonting. Hänger ni med? Det är så man ska stå i bönen. Axel mot axel och fot mot fot. Och som Sheikh Albani säger, att det var så här som sahaba radiyallahu anhum förstod profetens beordring att stå tätt intill varandra. Och deras förståelse, den vi måste implementera. Därför säger han att det är wajib, det är obligatoriskt. Och det finns även vissa andra ulama som är på åsikten att det är wajib. Vi ser vilka de var. Att stå tätt intill varandra. Ja. Tasvitusuf. Ja, precis. Här har vi. Majoriteten säger att det är sunna. Det här är en rekommendation och inte wajib. Men vissa säger att det är wajib, som Ibn Hazm och Ibn Taymiyyah, As-San'ani och Sheikh Albani och vissa andra ulema säger att det är wajib. För att profeten alaihissalam nämnde dessa hadither, att shaitan kommer emellan. Han nämnde att om vi inte gör detta kommer Allah att splittra mellan våra hjärtan. Och att Allah splittrar mellan våra hjärtan är inte någonting som Allah gör som en konsekvens av att vi lämnat en sunna. Utan det måste vara att vi lämnar någonting som är wajib. Så att, och han nämner också hur denna hadith indikerar på att det yttre aspekten påverkar det inre. Men hur vi beter oss mot varandra påverkar våra hjärtan, vår kärlek, vår bröderskap. Det yttre påverkar det inre. Står vi nära varandra i bönen, alltså våra hjärtan kommer närmare varandra, vår kärlek till varandra ökar. Står vi längre bort från varandra och vill inte ens röra varandra, alltså, det här ökar yani, distansen mellan muslimerna. Så sunna är då att stå häl mot häl, axel mot axel. Och waqaribu bainaha, och stå nära, eller låt raderna vara nära varandra. Här nämns en till sunna, och det är att det ska inte vara distans mellan raderna. Det vill säga att du har imamen och sen är första raden typ 4 meter bakom imamen. Och sen är andra raden typ 3 meter bakom den raden. Nej, det är för långt avstånd. Låt oss stå nära varandra. Inte kanske så pass nära att man inte kan göra sujud, men typ där. Det har inte nämnts hur nära, men det går tillbaka till el urf. Att vi ska vara nära, vi ska inte vara långt borta från varandra. Att man har jättemånga flera meter tomrum mellan raderna. Utan man fyller och står nära varandra. وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ. Och så sa han den sista saken, att låt era nackar vara parallellt. Okej? Okay? Och vad menas med detta? Att raden ska vara rak. Det finns även andra hadith som tyder på det. Att raden ska vara rak, det vill säga det ska inte vara böjd och det ska inte vara så att någon står längre fram än någon annan. Utan den ska vara helt rak. Och därför brukade profeten alaihissalam gå och rätta till raderna. Som de sa, som en pil. Alltså pilbågen ska vara rakt sträckad mellan folks bröst. Och hur får man en rak rad i moskén? Ett fel som många gör idag, det är att man har sträck i moskén. Och så står man då tå mot tå, parallellt. Tårna är parallellt med varandra. Och det här leder inte till en rak rad. Utan det måste vara häl mot häl. Därför sades det i hadithen, el-ka'b och bil-ka'b. Häl mot häl och inte tå mot tå. För om du har en person som har en kort fot, han har liksom storlek 30 och någon har storlek 47, och du har tårna mot tårna, så kommer den som är kortare att stå längre fram än den som är lång. Det blir så. Och då blir raden ojämn. Så häl mot häl är det som gäller. Okej? Okay? När det kommer till att ha linjer i moskén så är det inte sunna. Vissa ulema säger att det är bid'a och vissa ulema säger att typ det är okej. Okay, men inte sunna. Det fanns inga linjer och streck på golvet, marken i profetens moské alaihissalam. Men om man nu har en sån matta till exempel, som många moskéer har, att det finns en linje, så ska man då stå hälen, ska stå vid linjen och inte tårna. Så blir det inshallah rakt. Hänger ni med? Ja. Så, och axel mot axel kan man också ha. Då blir det rak och jämn linje. Vi tar en till hadith bara. Ja, man tänker på den här sunnan, att den är faktiskt viktig att återuppliva. Att vi, ahli sunna wal jama'a, alltid försöker praktisera den här sunna, att stå korrekt i moskén. Men samtidigt så ska vi inte heller överdriva och liksom lägga det här ansvaret på oss. Utan det är imamens ansvar att rätta till raderna. Eller att imamen utser en person som rättar till raderna. När moskén är stor, det är för mycket folk. säger till någon längre bak, rätta ut raderna. Taib. Men om vi nu till exempel vill praktisera den här sunnan och du vill lägga din fot bredvid din grannes fot och han drar bort sin fot, vad gör du då? Ska du göra som vissa att du särar på benen, du försöker gå ännu närmare? Du jagar honom med foten? Nej, låt honom vara. Vill han inte praktisera sunnan, låt honom vara. Och man kan försöka prata eller lära personen, men alltså, du kan inte göra mer än så. Och du ska inte heller stå och gå ner med benen liksom, så här, stå i spagat. Nej, det är inte det som är meningen. Du ska stå jämnt normalt. Det finns ingen takalluf, inte överdriva heller, som vissa gör. Vi tar sista hadithen för idag som också är relaterat till raderna i moskén. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Khayru sufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufin nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Den bästa raden för männen är den första och den värsta raden för männen är den sista. Och den bästa raden för kvinnorna är den sista och den värsta är den första. Och denna hadith är sahih. Nah. Denna hadith lär oss vikten av att försöka be i första raden. Den första raden är den bästa raden. Som det har nämnts i haditherna, att om vi bara visste dygden av att be i första raden, så skulle vi inte finna någon annan lösning än att dra lott. Men om vi bara visste vilken belöning som finns i att be i första raden, så skulle vi inte hitta någon annan lösning än att dra lott. Första raden är den bästa raden. Khayru sufufir rijal awwaluha. Och profeten alaihissalam gjorde dua för den första raden 3 gånger. Och för den andra raden 1 gång. Och han säger att Allah och al-malaika yusalluna. Yani upphöjer, eller änglarna ber för de som ber i den första raden. Så att det är otrolig belöning i att be i första raden. Mashallah. Och därför ska vi alltid vara måna om att försöka be i första raden. Och vi nämnde det här i förra lektionen, tror jag. وَلَا يَزَالُ الْقَوْمْ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُأَخِّرَهُمُ اللَّهُ. Att ett folk sätter sig långt bak. Yani de förtjänar sig själva tills Allah kommer att förtjäna dem på domedagen. Så kommer du till moskén, varför en sabiqun? Finns det en plats i första raden, ta den. Och ett fel som vissa gör här, när de kommer till moskén, eller du vet, de gör iqama och så finns det en ledig plats framför dig i första raden. Och du och den bredvid dig vill gå och ta den här första platsen. Och då säger man, varsågod, ta den du. Ta fadda. Gå fram, ta den. Nej. Ta den du. Nej, ska vi tävla det goda? Inte lämna det här till någon annan. Förutom om det blir fitna såklart. Om det orsakar problem eller någonting sånt. Han kanske var lite före dig eller någonting. Man ska inte heller orsaka problem eller bråk i moskén. Men jag bara säger att här ska du inte ge upp den första platsen, du ska ta den. Du ska tävla för att ta den första platsen i moskén. Så, den första och bästa platsen för männen är den första raden i moskén. Och den sämsta är den sista. Och motsatsen för kvinnor. Och här finns 2 orsaker till varför den sista raden i moskén för männen är den sämsta platsen. Den första orsaken är att det tyder på lathet. Man kommer sent. Alltså man är inte mån om att be längre fram i moskén. Det är första indikationen. Andra, att man är närmast kvinnorna. För att i profetens moské, alaihissalam, så fanns det ingen hajis. Fanns ingenting mellan männen och kvinnorna. Utan det var en man och sen var nästa rad var kvinnor. Så att det var mest fitna att vara på den sista raden. För både männen och kvinnorna. Och därför blev det den sämsta raden. Den sista för männen och den första för kvinnorna. Okej? Okay? Men en fråga här, om kvinnor ber i en avskärmad del, som i många av dagens moskéer, att det finns någonting mellan kvinnorna och männen, de ber i ett eget rum till exempel, gäller då samma bestämmelse? Eller säger vi då samma sak, att den bästa raden för kvinnorna är den första? Vad säger ni? Nej, det finns ett ikhtilaf, men många ulema säger att då är också den bästa raden för kvinnorna den första. För att det tyder också här på att de gärna står långt fram och gärna kommer tidigt till bönen och så vidare. Allah. Och det här visar också på att männen och kvinnorna i moskén inte brukade beblanda sig. Och till och med när bönen var färdig så brukade sahaba vänta på att kvinnorna skulle få gå ut. Så att de inte beblandades. Till skillnad från de här moskéerna då, där man idag vill stå blandat killar och tjejer tillsammans och be. Det funkar inte. Utan det är männen står framför och kvinnorna står bakom. Ja. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.